Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Nu rullar.
Nu rullar det. Vi sitter i studion och gud vad snabbt jag åt den där bullen.
Ja, vi har bullkalas här.
Det här är ett problem, då tänkte jag så här. Nej, men nu när jag liksom ska träna lite mer så här, då tar jag en sån här bara härlig smoothie till lunch. En sån här grön rackare med mycket, vad det nu heter, pollenallergi. Jag tänkte, håller jag på att säga. Men du vet, näring och vitaminer och liksom boost. Men då när klockan är 5:30 och någon kommer in med en bulle.
Ja, men det går inte att motsvara.
Nej, då är det ju så här. Du skulle vara tvungen att komma med en banan.
Jag skulle vara tvungen med en barkbit. Alltså barkbanan. Kroppen skriker efter carbs. Ja. Det spelar liksom ingen roll hur hårt man än har för avsikt att hålla sig själv.
Och nu kommer det någon ny forskning här, fick jag höra, att så här, innan har man ju tänkt så här 50-50 typ när det gäller träning och mat. Nu är det så här 10% träning, 90% mat. Du vet, kvinnor som är så här över 40 och säger jag tränar så här mycket bara för att jag ska kunna äta.
Ja.
Nej, du kan,
man kan aldrig
äta. Den sorgliga jävla insikten. Den här har nu förstört hela min dag, den här 7-Eleven-bullen.
Den var riktigt god. Och vet du, jag tror inte det är så många kalorier. Det sorgliga är ju typ att en så här fucking bulle innehåller typ lika många kalorier som ett glas vin. Det tycker jag känns sorgligt när man så dricker på sig fetma. Eller en Coca-Cola.
Dricker 10 bullar.
Men du, det här kan ju vi sitta och garva åt för att vi har den inställningen och inte har liksom kroppshat jag kanske vet. Längre. Men då läste jag faktiskt en uppdatering på Facebook. Jag har blivit väldigt inne på Facebook.
Den sista ja. Facebookaren.
Nej men fan mig. Det som har hänt tror jag med Facebook nu senaste tiden för mig. För jag har börjat liksom funta. Jag går hellre in på Facebook än på Insta.
Jaha.
Och det är ju för att jag har liksom joinat olika intressegrupper där. Jag är då med i vi som är anhöriga till bipolära. Vi som är anhöriga till missbrukare. Mm. Jag är med i gruppen stötta eller scrolla. Hästvärldens typ stöttisgrupp. Den är jättegullig. Alla bara säger. För att i alla andra såna här djurgrupper, hund- och hästgrupper, så är det så jävla mycket hat. Liksom. Folk som så här, lägger upp en liten bild på sig själva när de rider, så får de så här, massivt nedklankande hat. Men inte stötta och scrolla. Det är en fantastiskt mysig grupp.
Nej, nu får jag stanna lite där. Vad får man hat för? Du ser ut som en groda, din häst är skitig.
Ja, gud, din häst ser halt ut. Alltså så här förtäckt typ omsorg. Det är den värsta typen av mobbing jag vet. Mm. I djurvärlden är det enormt vanligt liksom, att man använder olika typer av uttryck för omsorg för att mästra någon annan. Så tycker din häst ser ut att ha lite ont i ryggen faktiskt.
Så alla är superexperter.
Alla är så jävla superexperter och alla vill veta bäst och alla älskar att vara inne på ett område där de kan få mästra och uttrycka sin power på ett eller annat sätt. Liksom. Så det blir ofta extremt skitigt. Jag har ju tagit några exempel på det i den här podden på hundgruppen. Då, som hundar. Det är
djurvänner som hatar människor, är det så det är?
Det är exakt
de har ingen kärlek över.
Nej. Ja, hur som helst så... Jag är mycket inne på Facebook och där har jag ju också en gammal vän. Och det var just en gammal vän som la upp en uppdatering. Vilket som gjorde mig så fruktansvärt jävla upprörd. Sammanfattningsvis så skrev hon då att jag är så jävla upprörd. Min dotter kommer hem från skolan och berättar att hon inte vill vara med på simlektionen. För att hon åtskilliga gånger har blivit då retad för att hon är tjock. Och det här är en flicka som är 9 eller 10. Och jag har försökt peppa henne att hon liksom ska bara skita i det. Och så har jag tagit upp liksom med lärare och så vidare att det är inte okej liksom att barn blir kallade tjocka i den här åldern. Det kan verkligen påverka. Men då hade hon bett sin dotter att prata med gympaläraren. Mm. Och då hade gympaläraren, en ung tjej, pratat med henne om övervikt. Den här flickan hade då sagt så här, ja, vi pratar mycket om hälsa och kroppshälsa hemma. Och mamma säger att man kan äta allting, men inte hela tiden. Ja. Då hade gympaläraren sagt, fast det där stämmer inte. Om du vill gå ner i vikt, vilket du verkar behöva, då ska man inte äta kolhydrater. Och till saken hör att den här mamman, alltså den här vännen till mig, hon jobbar på Mando, alltså en ätstörningsklinik, och är terapeut. Utbildad liksom, terapeut för personer med ätstörningar. Och det här var extremt upprörande för mig också. Alltså, hur kan man som så här gympalärare plantera det här hos en 9-åring? Att liksom, man ska typ börja banta ett barn. Det är så skevt.
Men var det 9-åringen som tog upp det med gympaläraren och sa så här,
ja, jag vill inte gå och simma för jag blir retad. Då tycker jag rimligtvis att gympaläraren borde säga, du, då ska jag lösa det här åt dig. Jag ska tala med alla. Det här är absolut oacceptabelt att du ska känna att du blir hånad för din vikt. Liksom. Och du har en fullständigt normal vikt och du är ett barn och du ska inte ens behöva tänka på de här sakerna. Men istället så bemöter hon det med liksom samma jävla skit. Nämligen, du är tjock så du behöver banta. Och här har du ett bantningstips, 10 år gammal.
Så du får vara fram till du har gått ner i vikt, så får du vara så här inställd på att bli retad dina polare.
Typ.
That's the message.
That's the message. Och det här gjorde mig väldigt upprörd. Över att vi liksom inte har kommit längre 2021. När det finns otroligt många studier som har gjorts på att just den här typen av sägningar faktiskt påverkar mycket, mycket mer än vad man tror. Att det här kan verkligen dra igång en ätstörning hos barn. Alltså hos de flesta flickor som har, vad är det, så här, 95% av alla flickor har någon gång provat att banta. Mm. Sen kanske inte du och jag känner igen oss i det, men det spelar liksom ingen roll, för att när resten av världen ser ut så ser det så jävla hemskt.
Men jag har en kompis som hade varit med sin femåriga dotter på BBC heter det, inte MBC. Och det var också lite gliringar, så här, nu är det nog dags att ta tag i liksom i det här matintaget. Och det här, nu, det här är ju någonting som sker som jag ofta tänker på efteråt. Man blir ansatt på något sätt. För att man får ju sekundär skam för sitt barn som man egentligen inte ska ha.
Mm.
Men man blir så förvånad i vissa situationer. Man är inte beredd på vad som ska komma. Så går man ut där efteråt och så bara, vad fan sa jag inte bara, du skit i det du, jag har koll på det här, bla bla bla. Det är väldigt intressant. Och du och jag pratade om det där innan när vi satt med lite försnacket. Att det finns... ja, vissa psykologiska tillfällen som man skäms så mycket för att man nästan inte vill prata om. Dels som du sa, att inte bli älskad av någon som står i nära, att den personen inte är intresserad av ens liv, är inte intresserad av vad man gör, vad man heter hit och dit, fast den på pappret ska vara den som allra mest intresserad. Och jag tänker också att det här är samma sak, att man sitter där med det man älskar mest, och så är det någon liksom auktoritär person som säger att det är något fel på ditt barn. Men det är ändå intressant där med sekundär skam, att man inte direkt är så här, står upp för den andra. Och det har jag hört med om, även som min mamma så har berättat om när jag råkade ut för det här våldtäktsförsöket, att jag är så här, varför ringde hon inte bara och liksom direkt, utan det måste på något sätt bearbetas i sin egna skam innan man kan liksom...
Gud, ja.
Det är lustigt alltså.
Mm.
Har du aldrig hört med om det?
Jo, absolut. Alltså jag tänkte på det, jag sa det till Micke häromdagen, så här, fy fan vad vi har varit ändå förskonade med så här, det var i samband med utvecklingssamtalen. Att tänk att man har gått med de här pojkarna på de här utvecklingssamtalen och det aldrig har varit så här röd varningsflagg på något, utan de har liksom gått igenom sin skolgång så här besvärsfritt liksom. Mm. Sen har det är klart att det har uppstått vissa, det var ju skitjobbigt att ett av mina barn drabbades av tvångstankar under period.
Mm.
Och panikångest.
Mm.
Och det är ju också... Det är ju också den där sekundärskammen, att man inte har lyckats skydda honom på något sätt från världen. Och det här uppstod ju precis när min mamma dog. Då förstärktes det här jättemycket. Och han fick ju jättemycket existentiell ångest av liksom... Gud, varför ville människa avsluta sitt eget liv? Och varför ville mormor liksom lämna oss? Alltså det var så otroligt mycket. Och jag kunde inte finnas där för honom då. För att jag var ju själv ett jävla psykvrak. Ursäkta uttryck. Men det var jag verkligen liksom. Jag kunde inte finnas för någon annan än mig själv då.
Nej.
Vilket ju är så... absurt, att så här, precis när barnen kanske behöver den som mest är man själv ofta som ett totalt vrak. Jag tänker skilsmässa, dödsfall, som sagt, krisen är, det är väldigt sällan det bara är en i en familj som drabbas, utan alla blir då drabbade på ett eller annat sätt liksom. Och att försöka vara den stora där. Men absolut, för fan vad jag kände sån otillräcklighet. Att jag inte kunde bära hans smärta och liksom guida honom igenom den. Och sen kände jag i morse mig som en jäkligt dålig mamma. För alla mina barn mer eller mindre har haft ganska mycket separationsångest. Och jag började fundera över det i morse. Så här, vad beror det på? För jag har... Ja, troligtvis så här. Jag har tänkt med Fox då, så här, han som har behövt ha minst separationsångest, den som jag har varit med mest, han är den som har allra mest. Så det verkar inte funka att så här, boosta dem liksom, tills de så här, ammar dem tills de är så här, 25 år.
Nej, du kan inte ens liksom gå en meter så här.
Han är liksom, han var så ledsen idag när han skulle gå till sin dagmamma, som han ju ändå har gått till, och han är inte ens där särskilt mycket liksom. Han har haft ett sommarlov på så här 13 veckor typ. Alltså, han är ju typ aldrig där. Nej, han var så ledsen. Han var alltså ångestledsen. inte bara så lite ledsen. Nej. Utan att man själv känner att så här, ska han få vara hemma? Det här kanske inte är normalt. Han går ju sönder det här pojkbarnet. Det här är inte klokt liksom. Men sen tog vi igenom det i alla fall. Och så fick han gå dit och så klarade han sin dag bra. Och grät inte och var inte ledsen. Och, ja men sådär. Så vi tog igenom det. Men då kan jag också känna lite sekundärskam. Att jag liksom inte har lyckats få honom att frigöra sig bättre. Att jag är så krampaktig i min...
Nej, jag fattar. Jag fattar. Ja. Och det där är så lustigt tycker jag. Om jag nu jämför Bobo som... kom lite som liksom, vad ska jag säga, kronan på verket till en far som hade längtat och suktat och liksom såg sin gudason komma. Och jag hade liksom mycket lättare att släppa honom.
Ja.
Eftersom jag kände så här, jag kunde vara väldigt storsint. Förstår du vad jag menar? Det är så här, ja, han har liksom ett större behov av att få känna sig viktig och stor och liksom som en superdad än vad jag har. Men sen kom ju från kadellen, Frasse, och då, nu känner jag inte alls så länge. Nu är jag verkligen så här, min sista pöjk. Och det här har liksom, nu har jag börjat på en ny förskola. Och jag känner att så här, det här är så svårt för mig, och han känner också det.
Ja.
Oj, 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 det ska ätas på fik, och det ska åkas liksom skateboard, och det ska fixas med klockor. Jag är liksom inte stark i min så här beslutsamhet att så här, nu åker vi till föris. Mm. Men när Mattias tar honom så är jag liksom okej, nu åker vi. Ah! Och då blir jag så här, nej men jag hjälper ju inte honom genom att han känner det här.
Mm.
Liksom, det är inte någonting som blir bättre, men det, jag tycker att det är jävligt svårt, och då känner jag så här, då är ju mina behov som på något sätt, eller vad jag tycker hur det är för honom hit och dit, fast det kanske liksom inte är sanningen. Jag tycker den där är svår. Och jag pratade med hans förskollärare och hon sa så här, är Frans nöjd? Ja, han var ganska nöjd. Då tycker jag du ska lyssna på Frans. Jag bara, sorti. Jag tror både du och jag på någonstans liksom, vi klarar inte av att de är ledsna eller ont. Eller liksom, det är väldigt svårt för oss tror jag, just på grund kanske av medberoende gronken, att så här, man är så van vid att känna andras behov, och då kan man kanske inte alltid riktigt så här, se vems behov det är egentligen.
Om
det
är så. Nej, och sen är vi så, har man så lätt att smittas av ångest, i alla fall jag har det. Mm. Och jag har någon så här grundläggande... Jag läser nu, återigen ska jag då hylla The Holistic Psychologist. Det har varit ett föremål för liksom veckans samtal med en rad av mina vänner. Hon har precis gått igenom så här, traumarespons. Jag vill bara säga spåkula. Jag tror verkligen att så här, traumabearbetning och traumabaserad psykologi kommer bli den stora fucking flugan. Alla människor kommer vilja hålla på med det, och alla kommer vilja frångå och äta så här, antidepp och bara hålla på med traumabaserad. Mm. Minns var ni hörde det först. Det är nämligen så...
PS, nu står det en klinik på något stegsplan.
Kostar bara 3000 kronor att göra. Nej, det har jag verkligen inte gjort. Men det här är en jättestor fluga i USA just nu. Där man ifrågasätter liksom, bara den här bio...
Med rätta.
Med rätta. Ja. Alltså så här, att man bara ska se på psykisk ohälsa eller depression och ångest utifrån ett så här biomedicinskt perspektiv. Att det bara skulle vara så att säga och ordna till signalsubstanserna att kommer allt lösa sig. Men hon är inne mycket på traumapsykologi, och... då har de precis gått igenom så här, flight, freeze or fight.
Det är de tre mest vanliga.
Ja, eller det är de tre responsen på så här, väldigt hög stress. Och då är det inte bara så att vem som helst reagerar så. Men hon menar ju att så här, du är med om ett trauma i din barndom.
Mm.
Och det här försätter barn, alltså det här är instinktivt. När du är med om en så här, allvarlig händelse, du ser din mamma bli slagen. Du blir liksom bortglömd, typ så att du sitter ensam hemma och i 5 timmar din farsa ut och super. Eller, alltså det är den typen av trauma vi pratar om. Då går det här barnet helt på instinkt in i freeze mode, alltså när det här frysläget. När man stänger ner sina känslor, och ja, det finns massor med olika, ni kan gå in och läsa på de här scheman om ni är intresserade. Och sen fight mode, det är liksom när du går upp i försvarsinställning, så att du liksom blir jätteagiterad, väldigt arg, har väldigt lätt till liksom utbrott, du är utåtagerande, du blir rörlig, det är liksom så här mycket energi hela tiden. Och sen har du flyktmodet. Och jag tycker det är så jävla roligt. Hemnet-knarkandet, det är liksom typiskt så här flyktmood, att du bara direkt ska börja, så här, börja se dig om efter liksom utvägar.
Tomter på Gotland. Man bara, ska du tälta på den? Det är som ett brev på posten för mig, alltid vart.
Och så här, så fort, och då bara, men vad är det som utlöser att vi hamnar i de här tre olika lägena i vuxen ålder, när vi inte har allvarliga trauman, utan ändå bara går in och ut ur de här. Det är ju förstås triggers, liksom tankar och känslor som påminner oss om det här. Mm. Och för många är det ju då rädslan för att bli ensamma, rädslan för att bli lämnad. Pratar med Sofia, vår gemensamkompis, jättemycket om det. Hon bara, gud, jag är ju för fan i freeze mode hela jävla tiden. Mm. Så fort jag dejtar någon så är jag så rädd för att bli lämnad. Så att jag bara är i freeze mode liksom. Och för mig, jag hamnar ju direkt i freeze mode när Micke mår dåligt. Mm. Det är liksom helt sjukt, för att nu, jag anser typ att jag har varit i så här freeze mode större delen av min uppväxt.
Mm.
Men att jag under vuxen, och sen när jag träffade Ville, då gick jag in i fight mode. Mm. Då, jag var ju så jävla arg under 5 års tid tillsammans med honom. Jag aldrig bråkat så mycket med någon. Jag var så här fullständigt jävla galen, rev sönder skjortor, slogs. Jag kände mig så... jag vill inte ålägga honom det här, men han försatte mig i det här tillståndet på något sätt. Och jag kanske behövde det.
Men jag tänkte att det kanske också kan handla om att du faktiskt kände dig trygg initialt. Så att liksom...
Ja, för det finns ju, alltså, man kanske inte ska gardera de här traumaresponsen, men jag inbillar mig att i det här fight mode så finns det i alla fall någon jävla form utav liksom energi och framåtrörelse, att man ändå säger jag ska ut det här,
absolut.
Freeze mode tycker jag är det absolut obehagligaste, för man bara stänger ner, man kan ju typ inte fatta ett beslut när man är freeze mode. Kan inte du minnas det när det var som allra mörkast i ditt medberoende, att man är så här, men någon frågar, vad vill du göra, man bara jag vet inte,
jag har ingen
aning, man är så här, man har liksom ingen förmåga till logiskt tänkande, rationellt, så här, pros and cons, nu gör jag det här, jag ska ta mig ur det här, utan man bara har fastnat i någon slags loop av liksom freeze.
Ja, men jag fattar precis vad du menar, men är det så då, så när du får då sekundär ångest när Micke har ångest, och då säger så ni båda typ sitter som två så här valiumtorskar och bara...
Nej, men jag har tänkt på det, jag tänkte så här, men det är väl jättebra att jag som har erfarenhet av en bipolär mamma, alltså jag är ju då, det är bra liksom att jag ändå har koll på det i relation till Micke som också är bipolär. Men nu senast när jag läste på det här om det här traumaresponsen, jag bara kände så här, nej men gud, jag är för fan värdelös för honom. Och det sa jag till honom nu senast. Jag bara, I'm so sorry, jag kan inte bemöta dig det här. För att jag bara kopplar på traumarespons. Det här påminner mig om så här extremt stora trauman jag upplevde som barn. Jag kan inte liksom vara inne i det här. Jag är ledsen. Så jag är som... Nu grovt generaliserar jag och berättar om något som är mycket mer komplicerat och kanske större än så här. Så det är inte alltid att man bara går in totalt i freeze, men i stundtals liksom. Jag tycker bara att det var sjukt intressant. Och att det är sjukt intressant att bli äldre och kunna titta på sig själv utifrån. Att så här, vad gjorde jag nu? Varför hamnade jag i den här konstiga känslan? Jag kanske inte alls är på vägen in i depression. Jag kanske bara är inne i en så här riktigt jävla... någonting som påminner mig om ett hårt trauma och inne i freeze. Mm, för det är väldigt, det liknar depression väldigt, väldigt mycket.
Men en kompis till oss pratade med mig om det och sa, hon säger, jag satt hos min terapeut för jag undrar varför jag får sån panik när min man går ut genom dörren när vi har bråkat. Alltså inte så här, gud jag drar, men om säger, ja men nu börjar min träning eller nu ska jag gå ner, inte vet jag vad hen ska gå ner. Hon så här, får panikångest. Du vet så här, hon klarar inte av det. Hon blir så här, försatt i någon, som du säger, någon freeze och liksom, ja men som att han aldrig kommer komma tillbaka och att nu är det så här, nu är det krig. Hon ska klara sig för resten av sitt liv själv. Nej, men hon liksom, hon bara, jag måste försöka hitta liksom någon förklaring till det här, för det här liksom, det funkar inte. Och så satt hon hos terapeuten, och så sa terapeuten så här, men finns det ingen liknande situation när du var liten så här? Och, liksom, ja men du vet, någon gick ut genom dörren och du blev rädd och sådär. För det här är ju faktiskt, om man ska vara helt ärligt, människor som vill straffa sina barn kör ofta med det. Då går mamma.
Ja.
Mm. Jag hade en kompis vars mamma hela, när hon inte orkade till exempel om de skulle cykla någonstans eller gå någonstans, om hon då sa, gud jag tycker det är så jobbigt, kan vi stanna en stund? Jaha, då åker vi inte till X och köper den där härliga mjukglassen som vi sa. Och det där kanske alla har lite till mans, att man hotar. Men du vet när det blir liksom på ett sadistiskt sätt, att säga, okej, vi är 100 meter från ICA-affären, men nu blev det ingenting. Det är ju ett vidrigt liksom, systematiskt sätt att så här, bryta ner någon.
Mm.
Men då hade hennes mamma, när hon tyckte att hon och hennes bror var jobbiga, så här, riktigt jobbiga. Mm. Då gick hon upp i sovrummet, packade väldigt liksom, ja, med någon symbolisk känsla. Att, så här, titta hur lugn och stabil jag är trots att ni har varit så elaka, ni barn. Typ.
Mm.
Packade sin väska, sa hej då och tog bilen och var borta flera timmar.
Ah.
Och lillebrorsan fattade inte. Han var så här, mamma åkte. Hon är liksom, han trodde att det var en rolig lek. Men för henne var det så här, okej. Okay, tänk om mamma inte kommer tillbaka. Nu ska jag uppfostra det här barn. Det var ju liksom... Och jag får sån ångest när jag tänker på det. Att
det här var ju alltså vanligt frekvent. Efter barnhagen.
Ja.
De bara, fan vi får inte slå dem längre. Ja. Måste vi hota dem med att lämna dem. Alltså jag, mamma var ju ofta så här, ah, du får gå in på ditt rum. Jag tänkte på det också, så här, ett barn som är upprört eller argt. Ja. Att, så här,
tills du har lugnat ner dig.
Ja, tills du har lugnat ner dig. Jag måste erkänna att jag själv har så här, framförallt i Olga som hade väldigt liksom så här, hon hade ju riktiga sådana utbrott liksom. Mm. Och slog vilt kring sig och låg så här, hög på marken och bara vrålade liksom. Att man så här, du får jättegärna skrika och vråla, men du får göra det på ditt rum. Och jag tänkte så här, men det kan vara skönt att bara få vara för sig själv och bli hur arg som helst. Men för fan vad jag kan se nu, vilken sjuk grej det är. Att så här, när du visar väldigt starka känslor, då måste du vara ensam i en skrubb.
För det är inte okej.
För att det är inte okej. För att vi andra människor orkar liksom inte se dig visa starka känslor. Det är liksom det man indirekt säger till sitt barn. Hur väl man än vill och hur bra liksom tankar man än har kring det där, så är det ändå det som, tror jag, barnet uppfattar. Så här, nu är jag så jävla arg och det är så jobbigt för omvärlden så att jag får då gömma mig typ. Ska gömmas undan. Men det här var ju vanligt. Jag kommer ihåg att så här, mamma stannade bilen alltid med hot om att så här, du får gå ur bilen här nu. Om du fortsätter bråka. Och är det inte i Alex... Alex har ju återkommit till det flera gånger i podden. Ja. Alex och Sigge.
Mm.
Hur hans pappa liksom lämnade honom i så här, just under en så här biltur. Det här var ingenting som bara min mamma hotade med.
Det står
här...
han skriver om det i sina böcker också.
Ja.
Mm.
Att han så här, släpper av honom och åker iväg. Och så här länge och väl också.
Ja, så att man först tänker så här, det här är bara ett hot. Han kommer snart. Sen går det lite för lång tid så här.
Ja.
Han kanske inte kommer. Jag kanske får leva här i mörkret.
För resten av mitt liv.
Ja.
I ett barns värld liksom. När man är 4 år, då fattar man inte heller att så här, ja, men det finns någon sostant då som kommer ta hand om mig. Alltså man har ju såna bizarra fantasier om vad som ska hända då när mamma och pappa är borta för evigt. Mm.
Och jag tänker så här att ibland så ska det framställas som att det krävs så stora och liksom upprepande sadistiska handlingar för föräldrarna. Men nu har ju Frasse, vi var hemma hos några kompisar för något halvår sedan och de satt uppe på, och kollade på en film i vardagsrummet. Det var så här söndag eftermiddag, vi var så här, och så gick det väl 20 minuter, en halvtimme, det kan du göra liksom. Och så gick jag upp och så här, skulle bara kolla, vad kollar ni på nu då? Så, har ni bytt program? Då satt de och kollade på It.
Fan.
Ja, och för er som inte har sett det, så det är då en skräckfilm där It då, personen är, han är väl sminklig, han sminkat som en clown.
Ja, var det inte Bill Skarsgård? Ja, som åt,
dessa återkommande clowner som liksom aldrig släpper taget om en. Ronald McDonald, så diskret nu för tiden. Och fortfarande nu så kan han inte gå liksom på toaletten själv. Och även fast man är en... Nej, han är så här, han ser det där ansiktet inne på toa. Det här, the Joker typ.
Ah, fy fan.
Och han kan verbalt också säga så här, hur kunde X sätta på det där till mig? Han är mycket äldre än vad jag är. Så här, det släpper aldrig taget typ. Jag är så här, Okej, jag kan inte riktigt säga att någon vuxen gjorde något fel. Vi hade satt på en film och så ändrade den här killen som var lite äldre till en annan film som tydligen låg.
Ja,
apropå stoppa handen i syltburken då, så har det ju hänt ganska mycket senaste veckan.
Mm, det har varit en vild nyhetsvecka kan man säga.
Margot.
Mm, precis.
Margot Wallis. Trampade i klaveret och uttalade sig om powerkvinnor. Power women.
Alltså, då kan väl jag kände så här med Margot.
Mm.
Att så här, men vad fan, nej. När blev det en, vad har hon varit? Var hon liksom EU-parlamentariker? Mm, mm. När blev det en EU-parlamentarikers uppgift att börja recensera tv-program?
Nej, aldrig, hon liksom, kommer aldrig vara.
Det kan aldrig vara det. Mm. Hon, det är också så här, vet du vad hon är? Hon är en sån representant för kvinnor över 50-60 på nätet. Det är de värsta trollen av de alla. För de har liksom, de har ingen koll på att så här, ja men Margot, det där kan du sitta med dina väninnor och tycka. Men nej, don't go there. Gå inte på med Facebook, Twitter. Med ett glas porter på en liten stickjunt eller så. Liksom så här, det är inte genomtänkt när hon sitter och bara råkar twittra det hon egentligen hade behövt säga till sin bästis efter ett glas vin typ.
Det kanske var tre glas porter och ensam på kammaren. Nej, men jag tycker det är så jävla kul, och också som Expressens skribent Maria Branner påpekar längst ner i sin krönika om det här, att det här är liksom typ sorgligare än vad man någonsin kan förstå att du beter dig så här. Liksom att du okejar då att man kan klanka ner och jag menar, det som liksom Läckberg sa det här lite med glimten i ögat såklart. Så här, ja, här har man, det skulle du också kunna säga.
Ja.
Och, ja, här har man liksom husets viktigaste rum. Nej, nej, vi ska bara så här, tolka allting bokstavligt. För att de här, de är onda tanter med mycket pengar typ. Och i den här artikeln så skriver Maria också att det finns en intervju med Margot när hon säger så här, är det någonting som du liksom, är det någonting som du tycker, ja, som faller lite med att du är politiker? Då säger jag så här, ja, jag har ju gått över gränsen med både smink och skor och väskor. Jag är för utseendeintresserad, men nu lovar jag, nu ska jag inte köpa en väska till, klipp till.
Ja, men för er lyssnare, om vi ska vara lite schyssta mot er som inte har hängt med här, så, och inte följer Läckberg och inte Margot Wallström heller, så är det som har hänt är alltså att Camilla Läckberg har gjort powerkvinnor, och där hon visade upp sitt viktigaste rum i sitt nybyggda chateau, nämligen en walk-in closet då, som är ljuvlig. Jag skulle ju älska att ha den själv. Liksom.
Jag med. Mig, men det skulle jag också delade då med Dante, så att jag säger som att man skulle...
Som att man skulle liksom...
Kom inte in i rummet, stäng garderoben. Man bara, okej, jag tog den här. Jaha, en papperslapp.
Men Margot har då på Twitter twittrat. Ska man skratta eller gråta åt att år 2021 skriver SvD om att kvinnor gifter ner sig och en människa som kallar sig själv powerkvinna går runt i sitt nybyggda hus och säger att hennes garderob är det viktigaste rummet? ... frågetecken.
Alltså... Camilla Läckberg har väl inte kallat sig själv powerkvinna. Det är ju bara att någon 80-tals vurmande redaktör har liksom tyckt att det var ett roligt namn på serien. Det tror jag inte att Camilla Läckberg har valt, om jag ska veta
det. Nej, det tror jag inte. Det är nog Leila Bagge. För det är hon som är upphovsman till serien.
Leila Bagge, det är Lailas...
Leila. Leila Bagge. Men hur som helst, det var skitigt gjort av henne. Men du och jag kan väl ändå tycka någonting om den här serien. Vad tycker du?
Grejen är att jag har ju inte sett den.
Nej.
Nej, men det har du sett. Vi kanske...
Ja, men jag känner ju så här. Dels med tanke på liksom formatets namn, powerkvinnor. Redan där så blir man ju så här, får man ju det skvallra till sig att det här är ingen så här SVT-dokumentär som ska skildra liksom maktfullkomliga kvinnor eller liksom kvinnor som har gjort, förstår du? Det ska vara underhållning. Det är inte meningen att vi ska liksom få företagsamhetstips av de här kvinnorna, utan vi ska underhållas av ett gäng kvinnor som har tagit sig från botten till toppen i samhället och visar upp sina...
Och inte skäms för det. Inte så här bordellen som har ett slitna manchesterbrallor som egentligen kostar 15 000 men det ser ut som kostar 30 kronor.
Ja. Och betala miljoner i så här PR-maskineri.
Men jag får så här Dynastin och Dallas-vibbar. Att det är så här kvinnor som har stålar men liksom inte har någon rejäl. Lite som en kunglighet liksom.
Ja, men det är inte riktigt att de har fått med sig Antonia Axson Jonsson på det här eller... någon annan verklig så här, powerkvinna. Typ, alltså, så här, vi har ju stora, enormt maktdrivna företagskvinnor i det här landet som verkar enligt principen verkar men inte synas slash höras typ. Så de är ju inte med, utan det här är ett gäng så här, ja men Läckberg är ju rik, men snälla, alltså hon är inte...
Nej, men överklassen, liksom, någon donerade 60 miljarder till det här projektet för barn i Afghanistan. Ja. Ja, man vill inte, hon vill inte uttala sig om det. Det är så här,
nej, de vill inte uttala sig.
De har inget behov av att synas och höras. Nej. Nej, det hade varit riktigt kul att se Antonia Axson på slottet typ.
Ja, gud vad man hade älskat det. Alltså så här, människor som verkligen faktiskt sätter... lite grann agendan för både svensk politik och så här vad Sverige är på väg.
Alltså Margot.
Ja, Margot.
Margot, ställ upp själv då.
Powerkvinna. Var med för fan.
Wuss.
Du utmanar henne.
Nej, men det är väl också så att de här riktiga powerkvinnorna, det är väl lite som med kungligheter, att innan prinsessan Diana dök upp på estraden och så här... drog ner det där skynket, att man liksom inte visar, man säger ingenting, man är så här, man är nålig för att man ska framstå som något gudalikt.
Ja.
Och det är ju det de här affärskvinnorna också har.
Ja, precis. Ja,
om man liksom hoppar ner till pöben, vad ska man då få respekt liksom ifrån när man ska säga behöver 600 miljarder över en natt när börsen har gått ner? Det är inte trovärdigt.
Nej.
Men jag kan också tänka så här, det är väldigt underhållande tror jag, tycker många liksom.
Det är det. Ja. Och liksom, det var, that's what it is. Mm. Det finns inte så mycket mer att säga om det.
Nej, men om jag tittar på det med tv-ögon så är det så här, det som är lite konstigt, det finns ju ingen bitch. Det finns liksom ingen Gunilla Persson. Eller det finns liksom, det hade behövts en antagonist som var lite så här, tyckte att hon var lite för mer än de andra.
Nu har det ju bara sänds två program än så länge. Så det kanske händer grejer längs vägen. För jag känner väl också det.
Dr. Såhär, Mona.
Dr. Mona lackar. Eller den yngre tjejer kanske lackar. Vi får se vart det bär hän.
Men... problemet är ju att ingen av de här fem kvinnorna som har något på att vinna på att vara bitchen. Nej. Alltså såhär, de ska vara tjejen liksom. De ska vara såhär, the lucky girl som har jobbat sig uppåt. De ska vara tjejen liksom i huset bredvid. Om de börjar bitcha, då är det såhär, hej då.
Men, och
Lex Petra Mede liksom.
Det som saknas i powerkvinnor, det är också dikotomierna. Alltså varför har de inte fått med Greta Thunberg till exempel? Mm. Man bara, för fan vad roligt. Som bara får gå in och dö i Camilla Läckbergs hus för att hon typ inte har tänkt på miljön när det byggdes. Liksom. Så här, allting är så här, finns inte en pryl där inne som inte är ny. Hon bara har rivit ut allt och liksom så här, det känns inte som att miljötänk är Läckbergs främsta, eller? Laila också.
Det skiljer från dig och mig.
Men förstår du, jag saknar den där... motsatsförhållandet att så här, du kan vara en powerkvinna och inte vilja, alltså Greta skulle ju kunna bli hon är säkert redan lika rik som Läckberg. Hennes varumärke är ju betydligt mer värt än Läckbergs är.
Hon börjar ska göra reklam för bärs, jag vill ha 1 miljard. Miljömålen, hon bara, jag gör ingenting mer resten av livet. Nej, det hade behövt vara kanske lite mer en annan casting.
Ja, som liksom, annan cast.
Som krockade lite med det. Och det är ju det man har lyckats med så sinnessjukt bra i Hollywoodfruar. Att they don't give a fuck. De sitter så här, you're ugly, you took my husband, so you're a bitch, motherfucker. De är liksom...
de är elaka, they're mean.
Ja, de skiter i det.
Ja, och de har ju också... när man har gjort casten så har man ju bemödat sig om det. Att så här försöka hitta någon lite
ett
evil.
Tips att ni stoppar in Gunilla Persson.
Hon är powerkvinna. Hon kan få komma och så här, nagelfara era bostäder och tycka saker om dem. Det skulle vara roligt.
Vi går vidare.
Då går vi vidare.
Då går vi vidare.
Du var inne på något där, vi fastnade i powerkvinnor. Det har hänt mycket den här nyhetsveckan. Vad är det mer som har
hänt? Det är just det här som sker, att man, så här, man gör saker i stundens hetta. Och det kan ju finnas många olika orsaker till att man gör. Det har man ju själv gjort. Man säger, gud vad gjorde jag nu? Ah, jag måste försöka rädda den här situationen. Margot har inte kommit med någon så här ursäkt. Nu har vi till exempel Anders Övergård.
Yes.
Som det har spekulerat. Som det har spekulerats kring i dryga veckan nu. Och nu får ju han gå från TV4.
Yes.
Och,
brottet är...
Brottet är...
bli förpackad. yvig, ja, vill jag köra en ATV. För er som inte vet vad det är för typ av fordon, så är jag som en fyrhjuling fast med ratt. Så det är som en lite mer avancerad golfbil typ. Precis. Terränggående golfbil.
Ja, ja. Vi kan väl lyssna då.
Det är väldigt egoistiskt tycker jag. Det är som när jag frågar, men har du en vän som håller på? Och då säger alla ja. Och säger, varför säger du inte till den då? Och det är lite så här, ja, men vad den gör med sin kropp, det är upp till den. Det finns liksom, jag tycker någonstans den här lagkänslan, den här medmänskligheten, den behöver vi lyfta.
TV4 bryter nu samarbetet med profilen och programledaren Anders Övergård, också känd som Arga Snickaren, efter hans agerande på en Robinson-personalfest i Karibien. Anders Övergård, som var berusad, ville köra iväg med ett fyrhjuligt terrängfordon med en annan berusad kollega, men de blev då stoppade av kvinnan enligt uppgifterna. I samband med det så höjde Anders Övergård rösten mot kvinnan, tog tag i hennes handled och inledde vad som beskrivs som en brottningsmatch enligt Expressens uppgifter. Anders våldet börjar sändas tisdagen den 21 september och Sveriges värsta bilförare skulle inleda alltså, sin nya...
För det första måste jag bara säga så här, fyran, fuck you! Om ni nu ska stänga av honom och så här, bryta samarbetet med Anders Övergår på grund av den här incidenten, som jag okejar inte den på något sätt, men då får man ju faktiskt, då kan man inte visa Anders och våldet, det blir så jävla fel.
Nej, men alltså, det är ju nästan för bra för att vara sant, ja. Att det ena programmet handlar om våld och det andra om bilar. Världens sämsta bilförare. Nej, men det här tror jag är problemet till att man känner sig säker i den miljön man är i. Margot sitter hemma på kammaren förmodligen. Anders är i Karibien. Det är lite kröka. De är på någon sandstrand där. Det är lite hula hula. De blir packade. Han och hans polare X tycker så här, fan vad kul att dra iväg på fyrhjulingen här i Karibien. Där inte finns några öron eller ögon.
Ja.
Och någon i teamet är så här, okej, men skärp till er nu, nu kan fan inte dra iväg på den där. Mm. Och sen så går det liksom överstyr. Och han har ju blivit våldsam.
Ja, det är där det liksom fallerar.
Det är det som jag tänker så här, om vi nu ska leka leken, sätt det in i en annan människas situation. Då skulle man ju skämmas om man skulle vara så här, sorry, vi tänkte bara att det verkar så kul. Och sen skulle liksom inte vara så mycket mer med det.
Mm.
Men det här leder alltså till att hans karriär faktiskt är över nu.
Det är och, nya tider.
Och då tänker man lite så här, jag bara känner själv, om man har så, inom parentes situationstecken, kan man kalla det då tveksamt ölsinne?
Mm.
Och ha så mycket att förlora, då tänker man så här, gå och lägg dig hängmattan och drick Coca-Cola.
Ja, under arbetstid.
Liksom. Det är samma sak med Hanif Bali liksom. Det är också den här sekundära skammen. Nu sitter ju typ hans fru och barn. Och då är det en 15-årig tjej inom MUF. Nu ska vi inte säga att han har liksom icke-klandervärt rykte innan. Han har ju liksom blivit sidsteppad och lite så här borttagen från alla viktiga uppdrag. Just för att han liksom, precis som Ann Heberlein, får feeling ibland och går inte att stoppa. Liksom.
Ja, men jag läste också någon att han... Det var någon som hade bemödats om att gå igenom vad han har gjort under sin riksdagsperiod.
Det är en saftig
stek. Alltså han har inte uträttat ett skit. Han har typ inte ens varit i riksdagen. Han har aldrig lagt en motion. Nej. Han har aldrig liksom jobbat för sitt uppdrag och förtjänat sin lön.
Som vi betalar.
Ja, det enda han har gjort är att twittra olika typer av extremt kontroversiella liksom tweets som man slänger ur till höger och vänster som är jävligt tveksamma.
Jävligt tveksamma.
Ja.
Och då är det en 15-årig tjej som har hört av sig till honom och vill prata politik. Mm. Okej. Ja, vi sätter oss in i den situationen. Ja, hon vill prata politik då. Då säger jag, hur gammal är du? 15. Jaha, oj, okej. Vad kul att du är intresserad av politik. Då skulle jag vilja hänvisa dig till MUF.
Ja. Och, i din region.
Ja, och ja. Lillperre som är ordförande och liksom som är
skittrevlig.
Precis, eller någon bok, vad fasen som är. Ja. Nej. Nu stoppar vi liksom först ett finger sen hela handen i syltburken och så här, jag bara sen, om en 15-årig kille som så tittar man på ög. Vad är det för gullig kille typ? Så här, hej, jag skulle vilja prata om TV med dig.
Ja.
Jag undrar om vi skulle kunna träffas. Jag behöver också hjälp med läxorna. Nej men alltså, det faller på sin egen rimlighet. Nu har jag blivit polisanmäld också av någon som har sett det här, bla bla. Och han säger så här, det här är värsta jag varit med om. Det är ett drev liksom.
Ja, det är någon meningsskiljaktighet motståndare. Typ. Meningsmotståndare som har skickat den här tjejen då. För att få honom liksom som ett litet sånt.
Han lurat honom.
Ja, lurat. Jätteroligt.
Och det är den jag fortfarande liksom... Efter tusentals år av liksom komma undan med allt, köpa tystnad, bla bla bla, så kommer det här som en stor jävla liksom flodvåg över oss. Och det är klart att det tar ett tag för de här reptilhjärnorna att inse så här, nej, det är över. The fat lady has singed her little last fucking tune, typ. Utan jag tror så här, jaja, vi är skydd av x geografiskt avstånd, 2 internet. Det är som att liksom, det går inte in.
Nej.
Det är liksom för attraktivt att säga en ung tjej som blir attraherad.
Men är det inte lite Napoleon-komplexet också? Inte för att vara sån, men nu var jag inne och googlade på han är för Bali och han är 168 cm lång. Det är lite Soran, det är lite Virtanen över den. Min brorsa sa också så här, men det är någonting med nördarna som får revansch, som får plötsligt en så här, de kanske liksom under hela sitt liv har känt sig som så här, som andra klassens medborgare, så har aldrig riktigt fått vara med. Och sen så lyckas de ändå förstå att de är verbala och har ordets gåva kanske både muntligt och skriftligt så att säga. Vilket alla de här herrarna ju har. Alltså, om
men
vi
du kan
bakar
inte säga
ihop.
Att han är så här, Quasimodo direkt.
Men det jag vill säga är att så här, nördarnas revansch. Att liksom, det är där det händer grejer. Att man så här, kan inte låta bli.
Nu
när
vill
man
de ha
uppvaktat.
Mig.
Nu vill folk ha mig. Och då bara översköljs man av vilja att liksom, ta del av det på något sätt. Det är inte ett försvar. Det är bara en förklaring. Och det är inte liksom... Gör inte saken fräschare för det.
Nej, men det var ju någon killkompis som sa, ja men Anders Övergård, har inte en liten kuk det jag hört? Alltså allting kan ju inte bero på att män är liksom Napoleon längd och små snoppedonisar. För liksom, den håller inte. För då, nej, den håller inte bara.
Och okay, det är också, okay.
Ja, jag fattar vad du menar.
Men kan vi vara inne på den då? Då pratar jag och Olga om att såhär...
En tjej hade väl inte fått det såhär, Kerstin Thorvall, hon var så jävla lång alltså, så att det... Trocaderbottnar också, det är klart att när hon fick nulla så gjorde hon ju det.
Men låt oss säga så här då, att plötsligt få väldigt stor makt, oavsett
snopp,
om det är snopp. Att få väldigt stor makt som han är förbarligen ändå har, att man så här går från att ha en väldigt liten plattform till att bli väldigt stor och omskriven och omdebatterad och folk har åsikter om henne och sådär.
Lex Virtanen.
Ja, Lex Virtanen. Lex Soran också. Mm. Som också har givit sig in där och fått smaka på strålkastarljuset fast på ett lite annat sätt. Att det är ju... det är förföriskt och det gör någonting med en. Alltså det är väl det enda tycker jag som var av väsentligt innehåll i dokumentären om Soran. Alltså när han ändå beskriver vad som händer när han blir sitter med i parlamentet. Att det helt plötsligt kommer fram människor och bara vill ligga med honom. Det är liksom kändisskapets... vad ska man säga? Ja, men du fattar.
Ja, jag fattar. Nej, men vadå, det kan väl alla människor...
Tror inte alla människor förstår det. För jag tror inte att så här, Berra som typ aldrig har fått den... Alltså man kan kanske föreställa sig och tänka att det är så. Men jag tror inte man vet vad det gör med en som människa.
Nej.
Att man bara blir så här... Dels tror jag att det skapar en alltså, jag, krampaktig känsla att jag måste få vara kvar här till varje pris.
Mm.
Men sen också att man bara så här, inte klara av att stå emot allt det här som kommer till en helt plötsligt. Att man bara vill skörda det.
Så att, men man ska sätta sig in då i de här korta männens med små mikropenisar situation, så är det ändå sådär, vi har ju många att man, att, ja, det har du väl känt en gång att tänka så här, ingen kommer komma på det här. Att man, så här, man vill så gärna att inte någon, alltså att det ska funka, att liksom inte ha gjort rätt. Så man bara intalar sig, det får inte, och sen så bara...
Men det kanske ingår i vissa typer av liksom personligheter också, att man har liksom låg impulskontroll och så här, svår konsekvensanalys, att man bara säger whatever typ. Men sen tror jag också att det är väldigt mycket en så här kick-personlighet. Att man lägger fram ett... det här är jag, liksom en persona, en roll, en bild av sig själv som man bara pumpar ut. Och så är man någonting helt annat.
Mm, mm.
Och sen så bara kickar man på att så här, de vet inte vad jag håller på med här bakom lyckta dörrar, typ mitt egentliga jag, och det skapar så här väldigt mycket adrenalin och väldigt mycket liksom sån känsla av att man gör något busigt, något hemligt, någonting som är förbjudet, och att man kickar på det. Så det tror jag verkligen är fallet i.
Men om man jämför med till exempel då, om man gör en jämförelse med till exempel att jag var tillsammans med mitt ex jättemånga år, de sista åren var verkligen inte bra, vi hade mycket liksom, det var mycket problem, motsättningar, bla bla bla, och sen så till slut så lämnar vi varandra, och det går några månader av såklart liksom förtvivlan, sorg, kamp, bla bla bla, sorg och ja, bråk och lite. Och sen så börjar liksom himlen att spricka upp, både för mig och mitt ex faktiskt. Vi träffar varsin ny partner, bla bla bla. Man dejtar, man ligger runt hit och dit. Och så häromdagen så hittade jag några gamla DM med en kille som jag hade lite som älskare under den här tiden. Lite från och till, inte så länge, men ändå liksom lite från och till. Och hittar så här, ja, men lite som, jag kommer ihåg att jag satt på krogen och väntade på någon som inte kom. Så att jag hade så här 20 minuter, en halvtimme och slå sönder typ. Då sitter vi och chattar med varandra.
Ja.
Och så skickar han så här till mig, han bara, läs den här chatten, riktigt snuskig. Och jag bara, aha. Och så läser jag den och så bara känner så här, nej men gud, har jag skrivit det här? Anna Isnin slängde i väggen. Jag tänkte att det är litterärt bra. Det är så här porrigt, det är hit och dit. Och så jämför jag med den jag är idag.
Ja.
Om jag skulle titta tillbaka på det. Det är också så situations... Liksom, precis som du säger, för Soran som så här har varit tönten, aldrig fått ligga hit och dit. Han hamnar ganska snart i en situation och kan inte hantera den.
Ja.
Det här är ett annat exempel, men man kan ju ändå sätta sig in i hur det är att man så här helt plötsligt byter liv.
Ja, gud ja.
Ja, från så här missnöjd, ganska neddekad trebarnsmorsa med så mycket så här relationsproblem och orkeslös till så här fitt, ung 40-årig brud med så här mycket älskare, bra jobb. Alltså,
ja, gud ja.
Det är klart att det... Jag vill inte att någon skulle ta ifrån mig det. Jag var ju så otroligt hög på livet. Om någon hade sagt så här, nej men nu ska du tillbaka till det du var förut. Då hade jag ju liksom slagits för mitt liv.
Ja.
Jag vet inte, det kanske är en filosofisk jämförelse som man kan...
Kan man ju tänka lite på. Men
det här är inget försvar heller.
Absolut inte. Det är bara återigen ett försök att förstå människans skitighet och ondska på något sätt.
Och litenhet tycker jag mest.
Och sen tror jag också så här, vem fan var det som sa det? Paolo Roberto sa, det är ett självdestruktivt beteende, ska förstöra för mig själv. Så här, ja, men du förstör liksom främst för andra människor, gubben. Så tänk på det först. Precis. Innan du idkar självskadebeteende.
Ja.
Blanda in din andra idé helst.
Men sekundärskammen.
Sekundärskammen och typ att man gärna vill så här, dra med sig någon annan i sin... flodvåg av självhat, tror jag.
Och med de underbart bevingade orden tackar vi för oss. Känner vi någon sekundärskam gentemot varandra?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej, inte jag heller. Vi är änglar, fria från smuts.
Kanske kommer fram ett riktigt dirty om dig i veckan, det vet man inte.
Det vet man inte.
Jag får se. Vad blir för rubriker?
Tack för att du lyssnar. Puss och kram.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.